Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej och välkommen till Kulturpodden som den här gången ska handla om en genre som många älskar men som ungefär lika många hatar. Vi ska alltså tala om såpoperan, ni vet den här typen av serie som sänds i all evighet, antingen då varje dag eller en gång i veckan. Och frågan är vad det är som är tjusningen med det här berättarkonceptet. Och vi som undrar över det här är jag, Silja Sahlgren Fordstad, och Marit Lindqvist och Lasse Garoff. Och så har vi dessutom med oss en gäst som verkligen borde ha svaret på den här frågan. Hanna Norrena. För du har i 30 års tid sett ungefär tusentals timmar av såpaserien The Bold and the Beautiful. Så det är ganska lämpligt att du får börja med att tala om hur det kommer sig att du har fastnat för det här.
Ja, säg det. Jag förfasar mig faktiskt lite just nu. Vi kollar upp här med Marit hur många avsnitt det faktiskt är just nu. Vi är alltså inne på säsong 32, ungefär på avsnitt 8350. Och wow. Vi räknar att det har gått 34 år sedan starten 87, så att det är liksom över 30 år. Och jag vet ju inte, alltså jag är ju själv 42, så om man tänker där då att hur länge jag tittar på det, så det började ju någon gång i barndomen i Vasa, då det inte fanns så jättemycket utbud, och då var det ju jättehäftigt att det kom en amerikansk såpopera. Och då marknadsfördes ju också den här serien väldigt hårt i Finland. Vi hade också besök av de här skådespelarna som kom, kommer jag ihåg, någon gång kanske där på början av 90-talet, så kom de till Anttila i Vasa. Där var Clark Garrison och vem som nu var där, Sally Spectra. De här.
Oj,
och det var ju fullsatt. Hela Vasa hade ju tryckt in sig i det här ena varuhuset, och då var det ju liksom folkfest. Så där någonstans hade börjat. På den tiden så spelade jag ju in de här avsnitten på VHS, ifall det var så att jag själv kanske hade någon hobby eller någonting sånt. Så jag har ju varit ett gediget fan ända sedan barnsben, men fortfarande sitter det, och det ännu så är det höjdpunkten för mig då man får barnen att sova och så får man titta på The Bold and the Beautiful. Och det är så bra för att den här signaturmelodin, den funkar ju som Pavlovs hundar på mina barn också. Genast de hör så somnar de som små änglar. Så jag tror att de har också blivit så vana med att höra. De, till och med för mina barn är de här skådespelarnas röster som godnattsaga. Så, var är tjusningen? Jag vet inte, men jag kan bara insluta.
Hur är det med er andra? Har ni någon sån här serie som ni har följt så pass mycket att era barn skulle somna till signaturmelodin?
Nej, jag vet inte, jag kommer att tänka på, nu har jag sett på The Bold and the Beautiful också då i Tidernas begynnelse och Dynasty och Dallas, vad de nu hette, men det som jag kommer att tänka på så här spontant är en serie som jag tittade på i mitten av 90-talet när jag var mammaledig. Det var en tysk tv-såpa som hette Marienhof. Ja,
ja.
Jag hade alltid bråttom att hinna hem till den, jag hade varit ute med barnvagnen. Och det som jag tycker var lite spännande med den var att den handlar alltså om en fiktiv stadsdel, Marienhof i Köln. Och sen förstås olika problem och relationer mellan de här invånarna. Men det var ganska tunga ämnen som den tog fasta på. Det var allt från hemlöshet och konkurs och våldtäkter och droger och AIDS och självmord och cancer och misshandel och homosexualitet. Inte så nät som man kanske nödvändigtvis förknippar med såpopera, tänker jag.
Men jag håller inte med om det, för nu när du säger det där så tänker jag att även i The Bold and the Beautiful, eller Boltsit som jag brukar kalla det, kanske vi kan kalla det, vi är liksom Boltsit nu på Boltsit-linjen. Så där har man ju också tagit upp ganska svåra ämnen, att det är ju inte bara det att man gifter sig med varandra turvis, att en i gången, att man byter ut sådär var sjätte månad ungefär sin partner, utan det handlar ju också mycket om sånt här, och jag kommer ihåg till exempel kanske lite mer moderna ämnen, så att där fanns en transperson hade vi här för några år sedan. Det var också ett stort drama om till exempel det här med att man kör medan man textar på sin telefon. Det blev ju olycka och hamnade på sjukhus. Men då hamnade ju alltid på sjukhus. Det är ju en del av charmen med det. Men liksom att där också att man tar nog upp sådana här ganska svåra ämnen också. Att det är ju inte bara hjärtasmärta.
Det är ju kanske en sån här inbyggd bevekelsegrund som finns i serierna det här. Att man också tar upp seriösa ämnen och får ett djup i det. den vägen. Jag tänkte också på för en själv det här. Vi kan komma in på det om en liten stund med det här att känner man att man måste försvara sig om man tittar på såpor. Men när du Marit talade om den här tyska serien så jag kommer ihåg att jag just när jag var i tonåren tittade på den här tyska serien Die Schwarzwaldklinik. Med bevekelsegrunden att jag skulle lära mig tyska den vägen.
Ja.
Inte för den snygga läkarens skull,
nej. Det var helt den här språkliga dimensionen. Men i övrigt måste jag ju säga att jag var nog ett stort fan på 80-talet också när man säger att såporna, en viss sorts såpor hade sin glansperiod då, just med Dallas och Dynasty, och för min del var det Falcon Crest. Jag tror inte att jag missade en sekund av Falcon Crest under alla år det gick. Det var liksom det som låg mig närmast om hjärtat, helt klart. Men Lasse, du då? Hade du någon sån här serie som du har tittat på?
Så det, som skulle vara lika långvarig som det här. Alltså det enda jag försökte fundera riktigt, och det enda jag kommer att tänka på som skulle ens kunna komma i närheten är typ Simpsons, som lanserades ungefär när jag var precis i målgruppens ålder då när det kom. Men det har jag nog inte, kanske om jag skulle ha följt med varje avsnitt av det ända sen starten när den nu sen var på 1990-talet, så skulle det nog ändå inte riktigt kunna mäta sig eller komma ens i närheten av de här 8000 avsnitten som Hanna har sett. Det är nog mycket. Jag är helt chanslös i den här tävlingen.
Det kanske är en bra men, sak.
Det kan vi också diskutera, är det eller inte. Jag tänkte just när det är Simpsons, så där har man igen det där att man kan alltid hänvisa till det att Simpsons har en tydlig sån här samhällsförankring, att det finns ofta någon slags koppling till samhällsfrågor. Så där som South Park, att det finns någon slags spegling av någonting som är aktuellt i samhället och sånt här. Och då funderar jag just det här med att hitta ett sätt att försvara varför man tittar på den här typen av serier. Jag menar, såpasgenren har i alla tider kritiserats ganska mycket. Jag funderar på dig, Hanna, som har ägnat så här jättemycket tid åt det. Har du fått den där känslan av att du måste förklara eller försvara varför du ägnar så mycket tid åt Boltsit?
Nu kanske speciellt i och med att jag jobbar med det vad jag gör. Jag är ju programledare här på Vega och vi jobbar mycket med samhälle och politik och nyheter och sådana här liksom, inom citationstecken, viktiga saker. Så då kan ju folk tänka att varför kastar du bort din tid med att titta på det här? Men jag vet inte, det är lite som att gå tillbaka till livmodern när jag tittar på det. Det känns som att allting är bra och det är ju korta avsnitt. Det är ju 20-22 minuter ungefär per avsnitt. Så det tar ju inte så mycket tid, men ibland så hamnar man ju kanske att förklara det, eller speciellt tidigare. Nu tänker jag mer att det är liksom att folk har sagt wow, att du har sitt på det här i 34 år tydligen. Att man nästan tycker att det är lite coolt. Jag skulle nästan jämföra det med, vet du, med att höra till kyrkan. Att nu för tiden är nästan lite coolt om du hör till kyrkan, för att alla tänker att men du måste ju ha någon orsak till det. Vet du, att det blir lite en sån här grej att men du verkar ju verkligen vara liksom engagerad i det här. Så nu för tiden, jag menar, jag är ju äldre nu, jag bryr mig inte vad folk tycker. Att folk kan sitta och lägga ut texten om att de bara minsann tittar på nyheter och dokumentärer och viktiga saker bäst de vill. Och jag skäms inte för att jag tittar på såpopera och mycket reality och läser chicklit. Jag tycker att det är kul. Och jag tycker att det här är en viktig fråga också. Att, jag menar, ni är ju sådana här kulturella högdjur som verkligen kan er kultur. Men finns det liksom bättre eller sämre kultur och underhållning? För jag menar, det fyller ju sin funktion ändå. Inte liksom kulturens syfte ändå att underhålla och väcka lite tankar och att, liksom, att man får en bra feeling av det.
Mm. Ja, alltså jag håller nog med. Jag vet inte om jag kan någon kultur alltså. Men det där, men jag känner nog igen på något vis det där vad du pratar om, Hanna, att det finns så mycket som man ändå kämpar emot den här uppfattningen att det skulle finnas liksom fin och full kultur, så tycker jag att det ändå finns på något vis ganska närvarande fortfarande i sättet som man talar om. Det finns någon sån här tendens att rangordna olika kulturprodukter på ett sätt som inte känns alldeles rättvist, därför att man, om man ser sådär, jag har tänkt sådär att om man ser helt krasst på det och allt är bara konsumtion av olika produkter, så då är det så att det finns liksom olika typer av kulturprodukter som är anpassade för olika typer av konsumentbeteende, och då finns det en sån tendens att man rangordnar vissa typer av konsumentbeteenden högre än andra helt enkelt. Och om man gillar att lyssna på svår musik eller läsa svår litteratur, så är det liksom på något vis bättre än det här om man lyssnar på lätt musik och läser lätt litteratur. Och mer jag har tänkt på det här, så, eller jag tycker att det är de roligaste texterna och diskussionerna om kultur som jag har snubblat över eller som jag tagit del av, så är ofta sådana som ganska friskt håller på och blandar mellan den här lätta kulturen och den där tunga kulturen, och på något vis behandlar dem på samma sätt och strävar liksom och ser det att båda typerna av kultur kan ha någonting relevant att säga om samhället om man tittar på dem med den blicken.
Här är det ju lite intressant också det här att den där typen av kritik som har riktats mot såpa-genren har ju varierat lite beroende på samhällsattityder och hur man närmar sig det här. Att från början, just med tanke på det här när du talar om konsumtionsbeteende, så i början var det ju ganska mycket så att man hänvisade till någon slags sån här hemmafrusysselsättning, och då kunde man lite se ner på det ur det perspektivet. Och sen hade det handlat om någon slags sån här moralisk aspekt, att man tyckte att det var för mycket drickande och härjande och omoraliskt beteende, till exempel i en sån serie som Dallas. Att det har lite varierat. Men det intressanta här är ju när man talar om att ta vissa kulturella uttryck på allvar och andra mindre på allvar, är ju det att såpoperan ju har väldigt långa traditioner. Och jag funderar just på det här att om man tänker på varför heter det såpa, så har det ju att göra med att såpa-genren hade sitt ursprung egentligen i radiovärlden, vilket man ju inte skulle tro. Det var radioföljetonger som då ofta sponsorerades av företag som tillverkade tvål. För att man visste att den publik som lyssnade på det här var då hemmafruar. Och då förväntar man sig att de ägnar sig åt att inte bara tvätta händerna utan diska. Så att det finns liksom en tydlig koppling redan där. Och jag, för mig var det lite en överraskning. Jag hade inte tänkt på att radion på något sätt har fyllt den funktionen i något skede. Och sen när man går ännu längre bakåt, så inom litteraturen hittar vi ju kanske de första på något sätt rottrådarna till den här genren, eller hur, Marit?
Mm. Ja, så då får vi gå tillbaka till mitten av 1800-talet när man i Frankrike och England började publicera sådana här korta berättelser som skulle hänga ihop, som blev de här följetongerna. Då har vi de här klassiska Sir Arthur Conan Doyle med Sherlock Holmes till exempel, eller Alexander Dumas den äldre med Greven av Monte Cristo, för att inte tala om Charles Dickens, Oliver Twist och Pickwick-klubben. Alltså sådana här som sen har blivit jättepopulära och kända som böcker, men de börjar ju som följetonger. Och de här var ju jättehårt styra, de här följetongsförfattarna, för att konkurrensen var jättehård mellan de här olika magasinen. Och man ville ju förstås nå ut till så många som möjligt, en stor publik. Och då fanns det också vissa regler för hur man skulle skriva en riktigt bra sån här följetong. Och givetvis det här att man ska fånga sin läsare i ett slag. Så här, så att man inte kan sluta läsa. Och varje avsnitt ska givetvis sluta med en sån här cliffhanger, för att man då sen ska bli lite nyfiken på vad det kommer att komma. Och sen var det jätteviktigt att man inte skrev allt för komplicerade rollfigurer, utan man skulle polarisera dem och ge dem enkla, tydliga karaktärsdrag. Det var jätteviktigt. Och sen att man skulle kunna läsa högt den här berättelsen för hela familjen, det var också jätteviktigt. Och händelser fick inte vara allt för otäck, och till en början fick det inte vara någon sex heller. Och alla slut skulle vara lyckliga, så att de goda fick sin belöning och de onda sitt straff. Och så ska man då helst undvika politiska inslag. Så om vi tänker vart vi har kommit idag, så har vi ju gått en ganska lång väg från det här med inga politiska inslag och ingen sex och inte allt för komplicerat.
Mm. Men å andra sidan så finns ju nog alltså helt tydligt de här berättarstrukturella bitarna kvar. Just det här att det ska vara tydliga karaktärer och framförallt just det här med att du ska ha den där cliffhangern. Men då funderar jag, Hanna, med dig som har tittat så jättelänge på The Bold and the Beautiful, där man ju gör ändå en massa sådana här på sätt och vis logiska hopp, skulle man tycka. Just det här att folk gifter sig med samma människa många gånger och skådespelare byter mitt i seriens gång, så är det någon annan som spelar en viss roll och så här. Hur funkar det här att man ändå köper det?
Ja, jag har ju blivit så van under alla de här åren, och jag kan ju se det redan. Jag vet ju hur de här manusförfattarna tänker, att jag ser att planteras en tanke någonstans, så kommer det ju till så hända att de kommer att få ihop det. För att folk möts inte sådär annars bara i en såpa. Att man ser ju ganska tydligt vad som händer. Men hur man köper det, det är ju kanske lite, jag tror inte att man ska inte vara så kritisk. Jag tycker att det är också en del av charmen att titta på någonting som hänt. Att vi är så vana nu att vi ska vara kritiska till allting och ifrågasätta allting. Så jag gör inte, jag liksom bara njuter av det. Och det är klart att det är absurt. Jag menar, nu bara de här senaste veckorna så har Ridge, som just nu faktiskt har varit då någorlunda gift med Brooke igen för den 8:e gången. Så hade de grälat, så får han till Las Vegas, de är Shauna, en annan kvinna som han har ett gott öga till. Och då hade hon manipulerat så att han lämnade in skilsmässopapperna och så gifte hon sig med honom samma kväll. Så då han kom tillbaka så hade han tydligen skilt sig från Brooke och gift sig med en annan. Och nu håller de ju på att reda upp det här nu då, att hur ska de liksom styra upp det här. Ja, men du pussar med henne, ja, men du får till Las Vegas med honom och vet du så här. Så det är ju en enda jäkla soppa, men det är ju underhållande för det är ju sällan sånt här händer i riktiga livet. Eller jag menar, jag tror att det är ganska få av oss som skulle kunna komma undan med till exempel Brooke Logans track record och det kommer till äktenskap. Jag tänkte nu för alla er som inte är så jättebekanta med er, The Bold and the Beautiful historia, ska jag berätta till exempel om Brooke och vad hon har sysslat med sen hon började. Hon var med sen starten i mars 87. Och förutom sina äktenskap då med hennes Destiny, som hon kallade, eller hennes hjärtas utvalda Ridge Forrester, som hon då just nu har gift sig med för 8:e gången, så har hon också haft ihop det med Ridges pappa, Eric Forrester, Ridges två halvbröder, bägge två, Thorn och Nick. Hon har också varit ihop med sin svärson, Deacon Sharp. Hon har haft ihop det med svågern Bill Spencer. Och sen också haft otaliga andra giftermål med typer som numera är bortglömda. Till exempel Whip Jones och Grant Chambers. Så hon har ju inte legat på latsidan, om vi säger så. Och jag menar, du frågar att ifrågasätter du det här. Jag menar, ingen av oss skulle komma undan med det här. Ingen av oss skulle ens hinna göra allt det här. Så att inte lite det som är charmen också. Att man får vara i en värld som är så långt ifrån ens egen. För jag menar, ingen av oss känner jag oss säkert speciellt jättebekväma i ett modehus i Los Angeles. Det är liksom helt borta från vår egen verklighet. Så kanske man köper det mer därför för att det är som så sjukt.
Men jag funderar också att kanske det också har att göra med den här berättarrytmen helt enkelt. Att i och med att det här är en serie som man ser varje dag så kanske man är så pass inne i den här världen på ett annat sätt. För jag funderar då när Dallas i tiderna snurrar så var det ju nog ett himlastock hej kring det här att man bytte någon skådespelare under seriens lopp. Eller det när Bobby hade försvunnit ur serien och plötsligt så insåg man att titta siffrorna sjönk och nu måste få tillbaka Bobby och så måste man hitta på en intrigtråd som gjorde det möjligt för honom att plötsligt komma ur duschen och så var allt bara en dröm som hade hänt däremellan under ett år. Och då var det en serie som på något sätt som gick en gång i veckan och kanske hade en annan struktur, eller så har vi helt enkelt bara blivit mer vana vid att vi kan godkänna att man gör sådana logiska hopp. Det stämmer säkert det här du säger, att eftersom hela utgångsläget är så verklighetsfrämmande så är det inte ett problem.
Ja, och sen är det ju, jag tror att den största kritiken som riktas mot såpan är just det här med handlingen. Som jag sa här, att det hinner hända ganska mycket under 34 år som den här såpan har gått. Men många säger ju alltid att ja, men man kan ju se en gång i året och så hänger man nog helt bra med att det är ändå bara Ridge och Brooke och är det gifta eller det inte. Men det är ju inte sant, och jag tänker att de som säger att man kan hänga med i en såpa om man tittar på den en eller två gånger i året. Så de har ju totalt missat såpans charm och dess konstform. För att underhållningen finns ju i det här samtalet som de för med varann. De här stora storylinesen som går längs med. Så de driver ju historien framåt. Men mest handlar det ju om de här mötena mellan människor där de diskuterar någonting och hur de ska få någon rätsida på det. Och att det är ju där den där charmen ligger. Och jag tror kanske det är därför som jag är så fäst vid det också. För jag har ju följt med de här människorna så länge. Att jag har ju längre relationer till de här karaktärerna än vad jag har till de flesta andra i mitt liv. Om man nu bortser från min närmaste kärnfamilj. Mamma och pappa och min bror har jag känt längre än de här karaktärerna. Men annars har de hängt med mig längre än någon annan. Så inte det är konstigt att man är fäst vid dem och också intresserad av att se hur det går för dem.
Nu kan man där tala om att det är någon slags trygghetsfaktor. Att i en föränderlig värld så är det beständiga som på något sätt finns där. Att oberoende av hur händelseförloppen ser ut så är det ändå en sån här hållhake som man kan hela tiden återgå till.
Ja, och så är det feel good. Och jag tror att vi behöver feel good. Eller åtminstone behöver jag det. Då man liksom från morgon till kväll sitter uppkopplad och läser om det ena elände efter det andra. Så tycker jag att det är ganska skönt att gå in i en värld där det ändå är ganska oskyldigt. Och det man vet att det är en saga. Och att det känns ganska skönt att bara förlora sig i det. Men hej, jag måste ju få berätta en sak. får jag göra det här nu? Det här bara, ja. Så, jag är så stolt över det här så jag måste få berätta det. När jag började jobba på Yle så började jag jobba på Extrems morgon. Det här var alltså typ 2005-2006 någon gång. Och då kom ju Ron Moss till Finland, han som spelade Ridge Forrester i 25 år eller någonting sånt. Och då tänkte jag och Anne Hietanen, vår producent, att vi försöker bjuda hit honom med att jag är ett stort fan. Och han kom faktiskt sen hit. Och kan ni tänka er hur underligt det är att du sitter på ditt arbetsrum. Jag menar, du som lyssnar på den här podden, du kanske sitter på ett kontor, du kanske jobbar på en byggarbetsplats. Tänk vad underligt det skulle vara om en person som du har tittat på i 25 år mitt i att skulle komma in dit. Och det gjorde han då. Och så hade vi ett härligt, härligt samtal. Han hade en halsduk med sån piano och klaviatur på sig, minns jag. Det var en fin stund. Ja.
Wow.
Feel good i verkligheten.
Ja, det var det. Ja. Jag minns att han sa att varför jobbar jag på radion? Att, don't they know how cute you are? Ni förstår alltså. Det var ett stort ögonblick. Jag har till och med ett foto av mig och Ridge, eller förlåt, Ron Moss någonstans. Men kanske jag får gräva upp det ur någon gömma så kan ni sätta ut det på Kulturens Instagram.
Det var då inte så här att det kändes som att illusionen rämna på något vis när du fick träffa den här i verkligheten, utan det var liksom helt tvärtom.
Nej, och jag var ju inte tänd på honom. Jag har aldrig tyckt att Ron Moss är speciellt het. Jag tycker betydligt bättre av den nya Ron Moss som spelas av Thorsten K. Han är mycket med i min smak. Han är lite med den här Dressman-reklammannen.
Okej, där kan vi kan sen ha en sån här publikomröstning om vilken
Ridge som är den bästa.
Vilken som är bäst. Men jag tänkte att jag måste haka på ännu det här med den här feel good aspekten och tala om det att också när man diskuterar just den här hur man förhåller sig till olika genrer och vilka som kanske står högre i kursen andra när det gäller kulturyttringar. Så inom litteraturen så just det här med feel good och chick lit har kanske inte alltid varit sådär jätterumsrent. Och ändå började det nu också dyka upp på finlandssvenskt håll, alltså att författare som ägnar sig åt den genren.
Ja, när jag tänkte på det här med att det är nästan lite sådär att när någonting blir populärt så är det inte längre fint. Lite sådär som deckare till exempel, eller chick lit också. Jag tänker på namnet chick lit också, så känns kanske lite sådär förnedrande eller förminskande. Sådär som chick som i ett höns eller en brud eller någonting sånt här.
Ja, eller sådär kiosklitteratur, att det är kvinnor som är kärlekskranka som läser
ja,
det.
Ja. Och den författaren Mikaela von Kügelgen, så för några år sedan så skrev hon en blogg faktiskt där hon skrev om det här med chick lit och romance och feel good utifrån sitt eget författarskap. Och då konstaterar hon att en sån här underhållande och lättläst roman som är skriven av en kvinna med en kvinnlig huvudkaraktär och ett lyckligt slut, som det kallas oftast för chick lit eller romance. Men varför kallar man inte då allt som är skrivet av män för dick lit till exempel? Men just det här med att när det är skriven av en kvinna och handlar om en kvinna så är det ju inte intressant för någon annan än kvinnor. Att är det så faktiskt. Men det som hon själv karaktäriserar sina böcker för är kanske mera feel good. För hon tycker att feel good är ett lite bredare begrepp. Där det inte nödvändigtvis behöver handla om kärlek. Men det gör det också. Det finns oftast ett litet kärleksspår. Men där det framförallt kanske handlar om vänskap och familjerelationer. Men sen romance igen så kanske har mera det här med lite sex som kanske lite anspelar på de här Harlequin-romanerna och där det ofta är kärlek och det ska vara ett lyckligt slut och så vidare. Men hon har ju gett ut två romaner hittills, alltså vad heter Ångest på spanska och Nationen. Och det som jag tycker att är gemensamt för de här båda romanerna är att det handlar om unga vuxna. Unga kvinnor oftast i huvudrollerna. Och de här kvinnorna har ofta allt som man vill ha egentligen. De har ett bra jobb eller ett bra hemliv och så vidare. I synnerhet i den här, vad heter Ångest på spanska, så har den här 25-åriga Erika. Hon har liksom avlagt en examen i juridik med fina betyg. Hon har fått ett toppjobb på en ansedd advokatfirma. Hon är förlovad med den liksom mesta svärfarsdrömmen. Men sen händer det någonting och hon inser att hon känner sig väldigt inträngd i den här rollen. Och det är framförallt kanske hennes pappa som pressar på hela tiden att hon ska vara perfekt och hon ska göra det bästa av sitt liv. Och han vill alltid att hon ska göra det snabbare, högre och bättre. Men sen lämnar hon allt det här och flyr till Ecuador och far ut på en sån här resa. Och det här är också typiskt att man far ut på en sån här bildningsresa där man ska då lära känna sig själv och utveckla sig själv. Och där träffar hon också de människor på den här resan som gör att hon växer i självförtroende och självinsikt. Och sen då tar ansvar för sitt eget liv och inser att nej, att hon måste göra någonting annat. Och det är lite samma också i den här Nationen som kom kom i fjol, som utspelar sig i Helsingfors. Och den är också lite rolig, för här kommer då folk från olika delar av svensk Finland till Helsingfors för att studera. Och det som de förenade med den här Västra Nylands nation där de träffas. Där är folk som studerar på Hanken eller på Sossokom eller på Uni. Och där tampas de också med sådana här prestationskrav. Det är ett väldigt starkt tema hos henne, det här att hur man ska gå vidare med sig själv och alla förväntningar som finns, kanske framförallt utifrån. Och att man inte sen blir den som alla andra förväntar sig att man ska bli, utan att man hittar sitt eget jag. Vad är det jag vill göra på riktigt? Vad är meningen med livet efter att man har fyllt 30 ungefär? Vad vill jag jobba med? Hur vill jag leva mitt liv? Och just det här med att övervinna sina rädslor och se framåt med tillförsikt. Så det tycker jag är ett väldigt starkt tema.
Men där tycker jag att om man känner så tycker jag att man ska lära sig av Brooke.
Ja.
För hon har alltid följt sitt hjärtas röst. Nämligen. Hon säger att I follow my heart och hon kan inte göra något annat. Så där kan man ju kanske inspireras då. Hon har ju varit modig, vi såg hennes track record här tidigare.
Ja, och jag får ganska ofta den här frågan med att finns det någon finlandssvensk feel good eller romance eller chicklit, att finns det? Och det har faktiskt kommit på senare, förutom då Mikaela von Kügelgen, så i fjol kom det ut en debutroman som heter Sommardrömmen av Maria Grundvall. Och den tycker jag kanske är ännu mer sån här feel good roman faktiskt. Det handlar om en bibliotekarie, Anna, som tröttnar på att ständigt jobba på så här olika visstidskontrakt på biblioteket här i södra Finland. Och så bestämmer hon sig för att hon ska återvända till sin gamla hemstad Kaskö. Och så köper hon en villa med lite skavanker, ett sånt lite renoveringsobjekt. Och hon ska tänka att så där romantiskt att nu ska hon grunda ett bed and breakfast då. Och så börjar hon renovera. Hon inser att det behövs ganska mycket renoverande här. Och så de här rempakillarna som kommer, så är ju så här gamla klasskompisar som hon inte har sett på år och dagar. Och de har plötsligt vuxit till sig på olika sätt och vis. Så här blir ju så här lite så här spänningar. Så här kärleksproblem och bekymmer, relationsproblem. Och Maria Grundvall, hon har en otrolig humor i det här. Alltså hon har ett helt fantastiskt språk när hon skriver fram det här. Så det blir en väldigt så här fartfylld och fräsig feelgood-roman som har lite drag av så här dörrflängarfars. Men också en Harlekin-romanens romantik där. Så jag ska inte avslöja hur det går, men det tycker jag är jättespännande att läsa den här typen av litteratur som utspelar sig så tydligt i en finlandssvensk småstad där det är tryggt men kanske också lite trångt, med alla de här relationerna man har i en småstad och alla de här sociala banden och nätverkarna som på sätt och vis kan vara en befrielse men också en belastning. Så att jag tycker det är jätteskoj att den här genren också har fått sina uttolkare i svensk Finland.
Mm. Jag tänkte på det när du, Hanna, sa också det här om att gå tillbaka till vad man kan lära sig av den här genren. Både då i litterär form eller sen i såpaform i en serie. Så jag såg en sån här TED-talk föreläsning av en kvinna som har varit med och jobbat som sån här casting director. Som alltså har valt skådespelare för såpoperor. Som talar om det här att det finns vissa aspekter man kan ta med sig i sitt vardagliga liv, fast det är så överdrivet att såporna i princip speglar livet men mycket, mycket större. Och hon landar på något sätt i en sån där tankegång kring att det man så där essensmässigt kan ta med sig är det här att det är aldrig för sent att förändra sin historia. Att jag menar, i såporna så lär man sig på något sätt att du kan alltid på något sätt komma tillbaka. Och det spelar inte över förrän spelet på riktigt är över. Och det tänker jag på också, Marit, när du beskriver den här boken. Just det här med att du kan börja om. Du lämnar ditt jobb och så köper du eller flyttar till något hus som du vill göra till ett bed and breakfast. Och så stöter du på problem, men du kan alltid på något sätt överbrygga dem. Och då funderar jag liksom, när vi talar om de här genremötena på något vis. Att nu talar man ju ändå om, när det gäller såpaserien i tv-format, om att den är inte lika populär som den har varit i något skede. Och att den kanske i viss mån då har ersatts av till exempel reality-serierna.
Mm.
Vad tror ni om det? Fyller det liksom samma funktion? Jag vet att du, Lasse, också talade här om att när vi förberedde oss om att du hade en sån här reality-värld som på något sätt kanske låg dig närmare om hjärtat.
Ja, kanske det. Ja. Och framförallt så tänkte jag då på liksom när jag ungefär 99 eller 2000 eller någonting sånt, så råkade jag för första gången, då var jag liksom 18 år, och då råkade jag för första gången se den här MTV's The Real World, som ju var en sån föregångare just inom de här reality-såporna. Så det handlar om en grupp med unga vuxna eller ungdomar som flyttades till en ny stad som inte kände varandra från tidigare, och sen så skulle de bo i samma hushåll och de filmades dygnet runt och så klipptes det ihop sen. Och jag tyckte att det var något jättespännande med den här tanken att wow, att tänk, så kan man titta på riktiga liv. Mm. Så har jag ju insett att senare att inte det är ju helt riktiga livet ändå, när man gör det här, men intressant produkt i alla fall.
Men minns du Lasse deras slogan? When people stop being polite and start getting real, the real world.
Det är grejer.
Ja, det är grejer det. Alltså då man slutar vara artig mot varandra och istället blir liksom äkta. Och det där, The Real World, så tittar jag också på. Jag faktiskt sökte till det där programmet. Det ringde en sån här casting director åt mig också i något skede åt mig. Men det blev sen inte mer av det. Men en annan såpa som ju kom i samma tid som ju var en föregångare var ju Svenska Robinson. Mm. Som ju är en föregångare, eller liksom är den här urfadern till alla Survivor program och spin-offs i alla länder som finns nu för tiden. Där var det också att man tar 20 svenskar och så sätter man dem på en öde ö och ger dem ingen mat och ser vad som händer.
Ja, men på något sätt så tycker jag det här hela konceptet, jag tycker det är lite absurt det där just att man ska då rösta ut varandra och sen folk så fruktansvärt elaka mot varandra, baktala varandra och har alla möjliga konspirationer gentemot varandra, gaddar ihop sig. Alltså för mig, jag tycker det är väldigt obehagligt, en väldigt obehaglig form den här reality-tv.
Mm. Men det finns nog olika, jag måste ju säga att förutom såpan så är jag också expert på reality-tv för jag tittar jättemycket på reality och det finns ju olika genrer där också, att du kan se på reality-tv som är just sådana här mobbnings-tv som jag skulle kalla det för, det vill säga där du röstar ut varandra, du försöker manipulera varandra så mycket som möjligt och det är ganska fult spel ofta. Men sen finns det också mer sådana feel good reality-serier som du kan ha någon Masterchef Australien, och det är nu kockprogram i och för sig, men i alla fall att det är också riktiga livet. Eller sen kan du ha sådana glansbilds reality-serier som till exempel alla de här Real Housewives of Beverly Hills och sen att du bara får titta på vackra människor i vackra miljöer och det är också. Jag menar, alla de här så erbjuder ju en verklighetsflykt. Och jag tycker inte alls att det är något fel i att fly verkligheten.
Jag tänkte, här finns ju ytterligare också en form som kanske också har börjat konkurrera. Och det är just alla de här oändliga vloggarna som finns på nätet. Där man kan följa mer eller mindre kända människor som blir som tittarens vänner. I och med att man kontinuerligt följer med i de mest alldagliga situationerna. Jag går till butiken och handlar och så är vi med liksom i det. Så att nu finns det ju någon slags behov säkert som är universellt i att projicera någonting man känner via någonting man tittar på. Och att på något sätt leva en del av sin tillvaro den vägen. Eller? Tror ni att det här kommer att dö ut?
Nej, jag tror definitivt att realityn är här för att stanna. För att jag menar, vi är vana med att få sådana fina, högkvalitativa dramaserier och filmer. Det produceras jättemycket sånt, men folk vill nog se ändå de här vanliga mötena bland folk, där man just håller på att gömma dem helt något onödigt skit. Det är ju det som det går ut på i princip. Man börjar bara gnälla om någonting. Och, nej, men du sa det. Nej, jag sa det. Nej, så att jag tror att folk känner igen sig lite i det. Fast det utspelar sig i miljöer som du kanske aldrig ens har vistats i, så tror jag ändå att de här mänskliga mötena, missförståndena och det här, så är någonting som man kan känna igen sig i någon form. Jag måste nu säga en sak och gå tillbaka till en grej som vi talade om lite där tidigare. Det här med att man kan följa med en såpa om man tittar en eller två gånger i året. Och det här stämmer inte alls. Nu skulle jag vilja verkligen liksom inspirera Finlands folk till att ge The Bold and the Beautiful en chans. För jag hade faktiskt en svacka i livet och då såg jag inte på The Bold and the Beautiful i några månader. För det harmar mig att nu har jag inte sett på 2 veckor. Att jag kan inte börja se nu för jag vet inte alls vad som har hänt under de 2 veckorna. För i min värld så har det hänt så jättemycket. Och de är så genialiskt skrivna, de här avsnitten, att det tog mig inte länge. Det var 1 eller 2 avsnitt, så är det inskrivet i dialogen allt som har hänt. Så att även fast du där ute aldrig har sett ett endaste avsnitt av The Bold and the Beautiful, så välkomnar jag dig med öppna armar in i den här fantastiska världen. För att det tar dig kanske 2-3 dagar så är du helt på kartan igen. Och sen kan vi ha en ny sån här fantastisk diskussion. Kanske ni också, Marit och Silja och Lasse, så kan vi diskutera sen liksom den här såpans excellens då ni alla är på kroken tillsammans med mig.
Mm. Jag måste säga att min svaghet är så här kockprogram. Hela har varit åtminstone. Nu har jag nog tappat lite intresse för det. Men det fanns en tid när jag såg på väldigt mycket så här matlagningsprogram. Så det är liksom min Hall of Fame eller shame.
Ja, och de här renoveringsprogrammen är också helt ljuvliga. De här Love It or List It, helt guld. Jag rekommenderar där Vancouver eller Australien. De andra är bara shit.
Vancouver. any day, säger jag bara. Mm. Men det kan vi diskutera mera också en annan gång. För i det här skedet så tror jag att vi måste lämna såpoperorna åt sitt öde. Och sen nästa vecka tala om en annan sorts tv-serier och speglingar av verkligheten som har den där intressanta glidningen mellan ja, vad som inspirerar vad, nämligen de politiska tv-serierna. Tills dess så säger vi tack och hej!